Jag tänkte uppehålla mig idag vid femte kapitlet i Galaterbrevet. Jag tänkte läsa från 13:e versen och kapitlet ut. Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra. Vad jag vill säga är detta: vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Vi är kallade till frihet. Det är ju härligt. Det är vår kallelse. Vi tänkte att vi var kallade till att göra nytta, och det får vi gärna göra. Det är ingen fel idé. Men vi är kallade till frihet. Och det är ju intressant. Vad är det för frihet vi är kallade till? Du vet, det där är ju ofta en fråga om hur gammal man är. Frågar man 20-åringar, eller ännu mer om man frågar man 14-åringar, så säger de: jag vill bli fri. Underförstått ifrån morsans alla påpekanden och tjat om att jag ska städa mitt rum och andra tråkigheter. Jag vill bli fri och komma hem när jag vill. Jag vill bli fri att göra vad jag vill. Och den friheten, den förbyts ju så småningom i ett annat rop på frihet. Därför att om jag ska bli fri och göra precis som jag vill, så kommer jag med tiden att bränna alla mina relationer. Om jag ska kunna göra vad jag vill, så måste jag strunta i vad andra vill. Och ju längre och effektivare jag håller på med det, desto fler ovänner får jag ju. Och så småningom så kommer man till den punkten kanske där man istället ropar till Gud: gör mig fri. Fri från skuld. Fri från ovänner. Men också fri från tvånget att leva mig själv till godo. Vi kallar det till frihet. Ja, vilken frihet är det vi kallar det till? Jo, det är ju den friheten som man upptäcker så småningom. Den som man inte såg så bra när man var ung. Men lyckligtvis så kan man ju föröka sin ålder och sin visdom på samma gång. Så att man till sist börjar förstå vad det är för en frihet som Paulus talar om här. Johannes berättar ju i sitt evangelium i det 8:e kapitlet en episod när några som hörde Jesus kom till tro på honom. som det står i 8:31. Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar, och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. De svarade honom: vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade: amen, amen, säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Ja, Jesus erbjuder frihet. Och det gör han till människor som kanske varit troende så där en minut eller två. Så det är elementärt det här på sitt sätt. Han går ut direkt. Ni kan bli fria, säger han. Vad pratar de om, säger de. Vi är ju fria. De har ännu inte upptäckt den innebörden i det Jesus säger. Att den som syndar är syndens slav. Och det är ju ofta så när vi börjar tillåta oss någonting som andra får betala. Att i början kan vi välja om vi ska fortsätta eller inte. Men snabbare än man tror så fastnar man i en dålig vana. Och så småningom blir denna vana ett tvång. Ett krav som kommer inifrån och som man inte längre råder över. Börjar du knarka så dröjer det inte länge för du är beroende av knarket. Börjar du spela på Åby så dröjer det inte länge för du är tvungen att spela på Åby. Och det finns ju många olika former av såna här beroenden. Den som börjar slå sin hustru kan snart inte låta bli. Därför att synden går att väcka till liv i människan. Och när den har väckts till liv så upptäcker vi ett slaveri. Det fanns det redan förut, men vi såg det inte på samma sätt som vi gör när vi har tillåtit oss den frihet som skapar problem. Nu slutar ju den här episoden med att de här som hade kommit till tro, de böjer sig ner för att plocka upp lite stenar i tanke att slå ihjäl Jesus. Men han gick sin väg därifrån. Det var inte hans stund ännu. Människan behöver bli fri från sig själv. Och det är ju en intressant befrielse. Att bli fri från sig själv. Paulus skriver i andra Korinthierbrevet, 5:e kapitlet, så här: ty Kristi kärlek, det är verserna 14 och 15. Ty Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i allas ställe, och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Det är friheten, det är målet. Och det kan vi säga på ett sätt är livets mening det här. Det är för att det är tänkt så här. Att när vi kommer till himlen, om man får uttrycka det så ska vi vara Guds avbilder också i den meningen att vi ska kunna synda om vi vill. Men vi vill det inte längre. Vi har blivit fria från denna egenskapen att vilja se oss själva till godo. Viljan att ta för oss. Viljan att unna sig själv det där lilla extra som någon annan får lida för. Han dog för alla för att de inte längre skulle leva för sig själva utan för honom som dog och uppstod för dem. Och det kanske är en alldeles naturlig gång genom livet det här. Att man till en början säger, jag vill vara fri. Jag vill kunna sköta mig själv. Kom inte här med dina synpunkter. Medan vi så småningom upptäcker att livet ställer oss inför ett val. Antingen tar jag för mig av livet och förlorar mina vänner. Eller också satsar jag på mina vänner. Det var inget bra uttryck, men jag kommer inte på något bättre för ögonblicket. Mina vänner får förkörsrätt för mina egna förmåner. Jag kan inte ha båda delarna. Det är ju det man tror i det längsta. När man gör karriär och får många beundrare och många som vill åka snålskjuts på ens triumfvagn. Då tror man att man har vänner, men det har man ju inte. Utan det man har är beundrare eller möjligen bekanta som håller sig framme. Men riktiga vänner, det är ju sådana som kan offra någonting om man själv skulle få det svårt. Och när den store kändisen får det svårt så flyr ju alla beundrare och bekanta sin väg. Utan det är ju så småningom som det går upp för en vad livet går ut på. Att relationer måste få förkörsrätt framför vinster och makt och njutning. Därför ligger det kanske också i sakens natur att någonstans under resans gång så kommer det där perspektivbytet som ju ibland brukar kalla för omvändelse. Detta då man förstår att det viktiga i livet är inte att jag har roligt utan att jag har vänner. För vännerna är det enda jag kan ta med mig till himlen. Alla mina ägodelar, segelbåtar och vad det kan vara mer, det får jag ju lämna här. Men mina vänner kan jag ta med mig. Och det är ju en omvändelse så god som någon. När man upptäcker vad verklig frihet är för någonting. Och att det också innesluter frihet från skuld. Och frihet från skam. Frihet från krav. Ni är kallade till frihet. Fantastiskt. Men hur var det han skrev nu, Paulus? Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Friheten som vi är kallade till och som man som kristen lever i redan här och nu, den är så stor. Och så djupgripande att Paulus känner sig manad att ställa upp en liten varningstriangel. Använd nu friheten på rätt sätt. Så att inte synden får något tillfälle. Därför att vägen till friheten går ju genom befrielse från skuld och skam. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus, ropar Paulus triumferande. Och i den upptäckten ligger ju den stora friheten. Och den friheten brukade han ju förkunna på olika ställen dit han kom. Och i Korint hade man på ett alldeles särskilt sätt spanat in just det här. Och därför känner han sig manad också till vännerna i Korint att ställa upp samma varningstriangel. Fast han uttrycker den lite tydligare här. Sjätte kapitlet, första Korinthierbrevet. 9-12. Vet ni inte att inga orättfärdiga ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva, varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant. Varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Sådana var en del av er, men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag ska inte låta något ta makten över mig. Allt är tillåtet. Det hade man säkert noterat med visst välbehag i Korint. Och det hade man uppfattat på så sätt att då kan vi ju leva hur som helst. Det är bara att tuta och köra. Nej, säger Paulus. Det som förut var förbjudet, det är nu tillåtet. Men det var förbjudet för att det var farligt. Och farligt är det fortfarande. Och därför är det lika viktigt nu som förut att ni undviker det. Det är bara det att ni undviker det inte av risk för att bli bestraffade. För ni är fria från dom och fördömelse. Ni undviker det därför att ni förhoppningsvis har förstått att det här är farligt. Det kan ta makten över mig. Det kan bli det där tvånget som till sist får mig att vända ryggen åt Gud. Det är inte så att Gud säger, jaha, alltså du tog en liten snaps till maten. Himlen är stängd, pang, bom, det blev inget för dig det här. Nej, det är så att om jag tror att jag kan leva hur som helst, så kommer Guds nåd att förlora i värde i mina egna ögon. Och så småningom så kommer jag att på nytt fastna i de vanor jag tillät mig och på det sättet glömma Gud. Risken är alltså att jag själv går min väg. Annars skulle det ju ändå vara så att Gud säger att jag är fri från dom och fördömelse, men det är jag inte. Han kommer i alla fall med sin dom och fördömelse. Men det är inte så. Utan se nu till att ni inte använder friheten så att den onda naturen får något tillfälle, för den har ni kvar. Den kan på nytt ta makten över er. Tjäna istället varandra i kärlek. I Romarbrevet 7 ger ju Paulus en väldigt djupgripande beskrivning av omvändelsen. Jag börjar läsa i 14 versen. Vi vet att lagen är andlig. Men själv är jag köttslig, såld till slav under synden. Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Ja, det här är ju en beskrivning på hur läget är när man har upptäckt att den frihet man sökte var fel sort. Därför att då har man fastnat i ett tvång, ett begär som man inte längre kan styra, som man inte längre kan råda över. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Jag bär mig helt bakvänt åt och jag kan ändå inte låta bli. Och så säger då Paulus någonting som är väldigt, väldigt grundläggande, tror jag. I mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Det låter ju förskräckligt, eller hur? Människan är alltigenom rutten och fördärvad. Ja, det är vi kanske. Men det tar ju sin tid innan man upptäcker det. I första hand kanske det här betyder att om jag ska kunna leva ett liv i kärlek så måste jag ha kärlek. Och det har jag inte. Hade jag kärlek så skulle jag låta relationerna gå före njutningarna och vinsterna. Men nu saknar jag den godheten. Och då kan ju lagen med dess krav på goda gärningar inte skapa några goda gärningar, för jag har inte kraften till det. Jag har inte godheten. Utan lagen uppväcker bara ett uppror. Och därför kan Paulus säga rätt upp och ner att av laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Lagen kan inte göra människan rättfärdig. Den kan bara peka ut att vi saknar rättfärdighet. Därför att vi har inte den kärlek som vi skulle behöva. Och den kan vi bara få genom den heliga ande. För det är bara Gud som har kärlek. Varför kallar du mig god, som Jesus säger till den här rike ynglingen? Ingen är god utom Gud. Om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska inte fadern ge helig ande åt dem som ber honom? Alltså, vårt grundläggande problem är en brist. En brist på godhet. Och därför lönar det inte att instruera, tala om för människor hur de ska leva för att göra goda gärningar. Därför att man kan göra gärningar som ser ut som om de var gjorda i kärlek. Det är bara det att kärleken fattas. Och det kallar vi ju för hyckleri på vanlig svenska. Och det är alltså det bästa som lagen kan åstadkomma. Det är ett stycke hyckleri. Godhet kan man inte kräva. Om jag kräver kärlek av dig så kan du inte ge mig kärlek. Och människan saknar den godhet som skulle kunna göra henne till något annat än en hycklare. Utan Paulus talar om att människan i och för sig kan bejaka vad som är rätt. Alla har vi någon sorts medvetande om rätt och fel. En grundläggande moralisk insikt. Men den räcker inte långt. Därför att i våra lemmar, i vår natur finns en starkare kraft. Kraften som vill få något för egen del. Och den konflikten, den kvarstår även sedan man har tagit emot den helige ande. Det är bara det att nu har vi fått del av den kärlek som vi förut saknade. Vi har alltså fått en valfrihet, en valmöjlighet. Förut kunde jag inte välja någonting som inte åtminstone var nedsmittat av det destruktiva, av synden. Men nu får jag på ett annat sätt en möjlighet att välja. Jag kan be om kraften att välja det. Jag vet att jag bör välja, vill välja, längtar efter att få. Galaterbrevet igen då. 5:17. Till köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Alltså, rättfärdigheten blir inte obligatorisk för att man tar emot den heliga ande. Vi har fortfarande en kamp att utkämpa, trons goda kamp. Men nu har anden kommit som hjälparen. Nu finns det en kraft som kan balansera det destruktiva i vårt väsen. Köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet, skriver Paulus här. Och därmed så kommer vi ju in på ett begreppspar som Paulus ju väldigt ofta använder. Ett motsatspar, ande och kött. Och det är just två ord som man ofta undrar, vad menar han egentligen? Vad står de här orden för? Och då tror jag det är så här att Paulus, han är ju teologen och rabbinen. Han inför inga nya termer, utan han hämtar dem hela tiden från skriften, alltså från Gamla testamentet. Låt oss ta en text som jag tycker ger en väldigt bra definition på termerna kött och ande. Jeremia 17. Fem till och med nio. Så säger Herren: förbannad är den man som förtröstar på människor och söker sin styrka i det som är kött, och vars hjärta vänder sig bort från Herren. Han är som en torr buske på heden och får inte se något gott komma. Han måste bo på förbrända platser i öknen, i ett land med salthedar där ingen vistas. Men välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer, och det upphör aldrig att bära frukt. Bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Ja, man kan sätta kött till sin styrka, eller man kan ha sin förtröstan, sin styrka, sin handlingskraft, sin tillförsikt i Herren. Och om jag har köttet, min egen förmåga, min egen vinst, min egen styrka som medel och mål, så kommer jag att bo i ett land med salthedar där ingen vistas. Det är alltså en bild av ensamheten som det självcentrerade livet leder till. Jag tror att självtillräckligheten här är en väldigt viktig faktor. Detta att vi vill framstå som perfekta. Vi vill inte ha nåd ifrån andra, varken Gud eller människor. Utan vi vill ju helst ha beröm och beundran. Men när man kommer till den punkten där man upptäcker att det här livet är pest, och istället sätter Herren mitt i universum istället för att sätta sig själv, då har man Herren till sin förtröstan. Och då är man som ett träd planterat vid vatten som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det kommer hetta även i sådana träds tillvaro. Men trädet överlever. Eller vi kan lyssna till Jesaja 31. Där Israel tillät sig att hålla Gud på avstånd genom att istället söka allians med Egypten, så säger Herren genom profeten från början av kapitlet: ve dem som drar iväg ner till Egypten för att få hjälp. De förlitar sig på hästar och förtröstar på vagnar därför att de är många, och på ryttare därför att mängden är stor. De vänder inte sin blick till Israels helige och frågar inte efter Herren. Men också han är vis och låter olyckan komma. Han tar inte tillbaka sina ord. Han reser sig upp mot det ondas hus och mot hjälp från ogärningsmän. De egyptierna är människor och inte Gud. Deras hästar är kött och inte ande. Herren ska räcka ut sin hand och hjälparen ska vackla och den hjälpte falla. Båda ska tillsammans förgås. Det var ju så här i Galatien att det hade kommit nya förkunnare och sagt att människorna måste inte bara tro på Jesus utan också hålla hela lagen. Och det betydde att man också skulle satsa hela sin egen förmåga. Och det där är farligt. Därför att vi människor är krävande och inte givande. Därför väntar vi oss alltid att Gud ska vara krävande, och rättfärdighet är någonting som vi hela tiden förknippar med krav. Rättfärdighet är ju som bekant någonting som man kräver av andra och inte av sig själv. Och därför blir det så här att när vi lägger någonting till Guds nåd, så är nåden snart bortglömd. Minns för en del år sedan så dök det upp förkunnare som talade om att man skulle öva upp trons muskel. Man skulle ägna sig åt andlig bodybuilding. Idag kan vi flytta små träd och imorgon kan vi flytta stora träd och i övermorgon kan vi flytta Kebnekaise. Det var liksom principen för det hela. Och det låter ju förståndigt. Vi kanske skulle ha den kraften så vi kan flytta Kebnekaise. Ja, det är bara det att man glömmer Guds nåd. Det dröjer inte länge så är nåden borta. Det blir något hårt och något obarmhärtigt när vi ska lägga någonting till Jesu fullbordade verk. Men vi vill så gärna göra det. Om vi inte kan räcka till i oss själva så vill vi i alla fall kunna hjälpa Gud. Och då ger oss Paulus här i Galaterbrevet en bild av vad som då händer. Femtonde versen. Om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra. När det köttsliga väsendet, när människans stolthet, hennes jakt på egen vinst, egen berömmelse, egna fördelar, ett eget revir, när den börjar att vinna terräng, då kommer konflikterna. De kommer alltid. Splittringen kommer alltid. Och så här roligt hade det tydligen blivit i Galatien. Man bet och slet i varandra. Utan Paulus ger ju hela tiden detta råd. Vandra i anden. Så kommer inte att göra vad köttet begär. Vandra i anden. Det uppfattas ju ibland så att allt vi gör ska vi göra på tillsägelse av den heliga anden. Men vi vet ju alla av erfarenhet att anden är inte så talträngd. Han ger inte så där förfärligt många instruktioner. Och det är heller inte meningen att vi ska bli robotar. Utan vi ska kunna agera självständigt. Men vi måste ha anden som vår drivkraft. Att drivas av anden. Att söka hans kärlek, att för andras räkning söka den kärlek som kan förvandla en människa från tagande till givande. Köttets gärningar är uppenbara. Paulus kommer ju med en hisklig lista här. Otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst och så vidare. Det han beskriver här är slutstationen. När en församling eller en kristen tillåter den köttsliga naturen att kliva ner från korset. Så brukar det sluta någonstans här. Det har vi ju läst ganska många gånger om när berömda förkunnare inte kunnat bära sin berömmelse utan tillåtit sig ett och annat. Då brukar det bli någonting av det här som står här. Men det är ju slutstationen. Dessförinnan så har vi ju lämnat bakom oss andens frukt. Och den är ju intressant på många sätt. Därför att det står frukt i singularis till en början. Det står inte andens frukter. Vi tänker oss alltså inte en stor skål med päron och äpplen och bananer. Och du kan ta lite russin så tar jag en banan och Olof här han tar en ananas. Utan alltihopa är tänkt att finnas samtidigt. Därför är det inte svårt att göra människor glada. Om de bara inte behöver ha tålamod och vänlighet. Utan vi måste förstå att det som här beskrivs som andens frukt, det kan den köttsliga naturen imitera. Kärleken kan vi imitera med lite inställsamhet. Det är inte svårt. Glädjen kan ju så lätt efterliknas med lite entusiasm. Friden kan ju istället urarta till konflikträdsla eller likgiltighet. Uthålligheten kan så lätt bli envishet när vi vänder Gud ryggen. Och vänligheten kan bli flathet. Och det är inte så lätt att se om det man ser är kärlek eller inställsamhet. Om det man står inför är fridsamhet eller feghet. Hur ska man veta det då? Jo, det ser man på att där det är kött, där är det också splittring. Splittringen är så att säga kännetecknet. Där det uppstår konflikter, där det uppstår missförstånd, där det hela tiden ska lösas nya problem och has nya sammanträden om vad vi sa på det förra sammanträdet, då vi skulle lösa det som vi hade sagt vid dessförinnan något annat sammanträde, så då kan det se hur fromt ut som helst, det är kött i alla fall, därför att det köttsliga väsendet kan imitera andens frukt men kan inte skapa enhet. Kan inte överbrygga konflikter. Jag kommer ihåg en syster i Herren som jag mötte för en del år sedan. Hon hade stött ett fromt projekt under väldigt länge. Och hon tyckte egentligen inte att det hade blivit något. Det bara rann iväg en massa pengar. Och så sa hon så här, ja men de som sysslar med det, de är ju så uthålliga. Så då får väl jag också vara det, sa hon. Ja, sa jag. Men du får ta ställning till om det är uthållighet eller om det är envishet. Då djupnade hennes blick och så sa hon, nu har jag skickat min sista postgirotalong. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Jag reste en del i början av min bana som förkunnare med pingstmissionär som var oerhört bibelkunnig. Och det är så pass länge sedan, så då hade man i tv någon frågesport som hette Bibelfrågan eller någonting sånt där. Och då var det någon som hade skvallrat för tv att han var så väldigt bibelkunnig. Så de ringde och frågade om han ville vara med. Och då frågade han, vad heter själva programmet? Ja, det heter Utmaningen, sa han. Ja, då kan jag inte vara med, sa han. Därför att Guds ord säger att vi ska inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Så det blev ingenting med det. När Paulus nu säger så här att ni är kallade till frihet, se bara till att ni inte använder den friheten så att den onda naturen får något tillfälle. Hur gör man då? Ja, vi påminner oss att självtillräckligheten, längtan efter självtillräcklighet kanske är köttets signatur mer än något annat. Och om vi ska drivas av anden och inte av vår köttsliga natur, så är ju frågan, hur stänger man av köttet? Ja, det kan du inte. Och det kan inte jag heller. Men vi kan tillåta Gud att göra det. Och han gör det på ett väldigt enkelt sätt. Han ställer oss i situationer där vår kraft inte räcker till. Och det är upp till oss att acceptera att leva ett liv där vi hela tiden känner det som att nu går det inte längre. Och Paulus beskriver detta väldigt målande i andra Korinthierbrevet. Det fjärde kapitlet. Jag läser från 5-12 vers. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesus skull. Ty Gud som sa, ljus ska lysa fram i mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är på allt sätt trängda, men inte utan utväg. Rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. Nedslagna, men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesus skull, för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Så verkar döden i oss och livet i er. Vi är på allt sätt trängda, men inte utan utväg. Vi är alltid rådvilla. Det känns alltid som att nu vet jag inte längre. Nu går det inte. Det har gått förut, men nu är det slut. Och det är Guds sätt att hålla ditt och mitt liv rent. Att han får lov att tömma oss så pass mycket på vår egen kraft, vår egen duktighet, att inte perfektionismen tar över igen. Och detta med att vandra i anden, så ska ni inte göra vad köttet har begär sig till. Ja, det handlar ju om att leva ett utgivande liv, förvisso, i kraft av den kärlek som Gud ger med sin heliga ande. Men det handlar också om att acceptera att det i livet kostar en något. Döden verkar i oss för att livet ska verka i er, skriver Paulus. Och det är ju den radikaliteten som kan hålla livet rent. Och där den renheten inte är så mycket efterfrågad, där får vi istället konflikterna, splittringen, sönderfallet. Och det är ju upp till oss att välja. Vi funderar ju mycket över frågan varför svensk kristenhet trängs tillbaka som den gör. Och personligen tror jag att vi här har en stor del av svaret. Jag har under mina år som resande förkunnare tittat in bakom så många religiösa kulisser i Sverige. Och sörjer över att renheten en sån bristvara och att den är så lite efterfrågad. Splittring har vi ju istället. Och den kan vi inte åtgärda med aldrig så många ekumeniska manövrer. Om vi inte också frågar efter den renhet som innebär en smärta i ens eget liv. Ska vi sluta med att läsa det här avsnittet igen i Galaterbrevet? Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen, köttet, får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot anden. Och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt är däremot kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Allt detta var på ingående i en församling där man ville lägga egen duktighet till Guds nåd. Herre, vi ber att du låter oss bevara ditt ord i våra hjärtan. Vi får lära oss att urskilja dina vägar, se ditt rike, bedöma vad som är äkta vara, både i vårt eget liv och i omgivningen. Och att vi får acceptera att det liv, den frihet du har kallat oss till, är inte fri från smärta. Men den är fri från tvång. Låt det här, Herre, gå upp i våra hjärtan. Amen.